tidsangivelt sen som GPS-satelliten skickar ut måste vara extremt exakt. Radiosignalerna från satelliterna färdas alltså med ljusets hastighet, vilket innebär att ett tidsfel på till exempel 1/1000 sekund får avståndsmätningen att kasta med nästan 300 meter.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukkotikki.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum sprung. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Häromdagen blev jag tvungen att förlänga en arbetsresa med en extra övernattning på grund av att min flight tillbaka till Helsingfors ställdes in. På grund av, kan ni gissa vad? Just det, på grund av störningar av GPS-signalen. Högst sannolikt ryska sådana. Nå, en extra hotellfrukost slår ju inte hål i sidan och dessutom fick jag inspiration till temat för veckans kvanthopp, som alltså är satellitnavigering och dess historia och nutid. Inklusive hoten som riktas mot den, både avsiktligt sabotage och naturliga risker i stil med stora solstormar. Vårt samhälle har ju blivit allt mer beroende av satellitnavigering och beroendet kommer bara att fördjupas när självstyrande bilar och diverse drönare blir allt vanligare. Så GPS och övriga satellitnavigeringssystem kommer att bli ett allt attraktivare mål för dem som vill idka sabotage och rent av terrorism. Finns det något sätt att gardera sig mot det här? Eller är det sist och slutligen bara den gamla, hederliga papperskartan och kompassen som vi sist och slutligen kan räkna med när det riktigt kommer till kritan? Bland annat det här ska vi fundera på i veckans kvanthopp. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund. Rymden har alltid, så länge vi människor har existerat som art, hjälpt oss att hitta rätt under vårt strövande över både land och hav. Det är knappast ett sammanträffande att de tre vise männen vägleddes av just en kärna i en av kristendomens mest centrala berättelser. Kärnorna har styrt våra steg. Sannolikt i hundratusentals eller rent av miljontals år. Kärnorna har ju också väglett andra levande varelser. Många fåglar, inklusive vissa arter av trastar och sparvar, navigerar huvudsakligen enligt kärnorna, inte minst med polkärnan som utgångspunkt. Annars använder fåglarna ju huvudsakligen jordens magnetfält i sin navigering. Länge var alltså kärnorna och solen vår främsta metod att orientera oss på jordens vidder. Vi lärde oss sent om sidor också att ta jordens magnetfält till hjälp, även om vi, till skillnad från fåglarna, inte har en kompass inbyggd i skallen, så vi fick köra med artificiella kompasser. Numera har vi lärt oss navigera utgående från konstgjorda himlakroppar, satelliter med andra ord. Genom att mäta ditt avstånd till minst 4 satelliter i jordens omloppsbana kan mottagaren i din telefon beräkna din plats på jorden. Triangulering kallas det. Den vanligaste formen av satellitnavigering är GPS, Global Positioning System, men det finns också andra system som det europeiska Galileo, det kinesiska Beidou och ryssarnas GLONASS. Men innan vi går närmare in på de nuvarande systemen och deras funktion och hur olika aktörer går till väga för att sabotera deras funktioner, ska vi göra en liten historisk tillbakablick när det kommer till elektronisk navigering. Före satellitbaserad navigering använde man så kallade radiofyrar för navigering. Den här tekniken, som fick sin början under tidigt 1900-tal, gick ut på markbaserade radiosändare. De sände ut signaler som fartyg och flygplan kunde pejla in för att hitta rätt genom att bestämma farkostens position i förhållande till platsen där de visste att sändarna låg. Och det var ju bara en fråga om tid innan någon kom på att använda en teknik av den här sorten till krigiska ändamål, vilket också skedde i samband med andra världskriget. Då utspelade sig någonting som har blivit känt som Battle of the Beams, strålarnas slag. Då talar vi om Hitlers försök att krossa det brittiska flygvapnet och bomba de brittiska städerna till underkuvelse för att sedan kunna genomföra en fullskalig invasion av Storbritannien. Bombräderna som ägde rum mellan september 1940 och maj 1941 har gått till historien under namnet The Blitz.
Preceded by a shower of flares, German bombers rained fire and high explosive bombs in their most savage attack on London. Here again is the blood of the...
Och det var uttryckligen under blitzen som radiofyrarna var tänkta att ge tyskarna en avgörande fördel. Det faktum att de misslyckades med det här bidrog faktiskt till att blitzen föll lite platt, så att säga, och tyskarna förlorade kriget också sen i förlängningen. Grundkonceptet med det tyska systemet, kallat Knickebein eller krokben, var tvåkorsade radiostrålar. Den ena strålen styrde bombplanen på en rak bana och den andra strålen korsade den första där bomberna skulle släppas. Bombplanen kunde med andra ord följa radiosignalen för att hålla kursen och släppa sina bomber vid den punkt där signalerna korsades. Britterna fick nys om Knickebein tack vare att man lyckades knäcka tyskarnas schiffersystem kallat Enigma och avkoda de hemliga tyska meddelandena. Så britterna började skicka ut störande radiosignaler för att förvirra de tyska systemen och göra det svårare för bombplanen att hitta sina mål. Britterna skickade också ut fejkade Knickebein-signaler för att lura tyska bombplan att de var på rätt väg när de i själva verket var på väg bort från sina riktiga mål, vilket britterna också ofta lyckades med. Tyskarna de svarade med att utveckla ännu effektivare och noggrannare radionavigeringssystem kallade X-Gerät och Y-Gerät, men britterna svarade i sin tur med ännu mer avancerade motåtgärder. Det hela var på sätt och vis premiären för elektronisk krigföring och motåtgärder i stor skala och stakade ut vägen för framtida teknik och strategier som används än idag. Men framförallt bidrog förlusten i Battle of the Beams till Luftwaffes misslyckande med att slå ut den brittiska infrastrukturen och stridsmoralen under blitzen. Den elektroniska navigeringen fortsatte att utvecklas med stormsteg också efter andra världskriget. LORAN, eller Long Range Navigation, var ett markbaserat radionavigationssystem som USA och Storbritannien länge använde för navigering både till sjöss och i luften. LORAN använder lågfrekventa radiosignaler som sänds ut från markstationer. Mottagare på fartyg eller flygplan kan sedan bestämma positionen genom att mäta tiden det tar för signalerna att nå mottagaren från minst två sändarstationer. LORAN C hette den senaste versionen av det här systemet. Många LORAN-stationer stängdes ned under 1990- och 2000-talet. Men några länder, inklusive USA och Sydkorea, har behållit vissa funktioner som ett alternativ eller komplement till GPS om det skulle behövas. Också med tanke på just den här sortens störningar som vi har upplevt nu på sistone, så kan det hända att vi inte har hört det sista av radionavigering i stil med LORAN. Vi återkommer till det. Numera är det i vilket fall som helst främst satelliter som används för att sända ut signalerna som låter stridspiloten veta var hen befinner sig. Eller låter dig veta var du befinner dig när du ska besöka moster Marta på hennes nya adress i Bortombacka.
Vid slutet av vägen, ta färjan.
Ursprungligen var det ju uttryckligen det förstnämnda syftet som låg bakom behovet att skapa ett satellitbaserat navigationssystem. GPS har alltså i allra högsta grad krigiska rötter. Det råkade nu bara gå så att också civilbefolkningen upptäckte nyttan med GPS. Satellitnavigeringen fick hur som helst sin inspiration från en någorlunda fredlig avfyrning i princip. Den första artificiella satelliten, Sputnik 1, som Sovjetunionen avfyrade 1957.
Today a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket.
Amerikanska forskare upptäckte snart att de kunde spåra Sputniks bana med hjälp av Dopplereffekten.
One of the great scientific feats of the age.
Det första operationella satellitnavigeringssystemet var Transit, utvecklat av USA:s flotta under tidigt 1960-tal. Det använde sig också av Dopplereffekten för att beräkna positionen för ubåtar och andra krigsfartyg. Men transitsystemet var begränsat med uppdateringar av positionen bara en gång i timmen eller så. USA:s försvarsdepartement insåg att det här inte duger om också flygvapnet och de kärnvapenbärande robotarna ska kunna dra nytta av det. Så de började utveckla ett mer avancerat och tillförlitligt system kallat Global Positioning System, GPS, år 1973. De första GPS-satelliterna skickades upp i slutet av 1970-talet.
Now, wouldn't you guys love it if you never had to admit to your wife that you are lost when you're driving? Well, I've got a high-tech solution. Oldsmobile now features a navigation system in its Olds 88 LSS model. The system uses GPS, Global Positioning System satellites, linked to an onboard...
Visste du förresten att GPS fullständiga formella namn är Navstar GPS? Det är en lång förkortning av Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System. Och nu skippar man alltså helt och hållet Doppler och gick istället över till mera exakt så kallad trilateration. Det går i korthet ut på att systemet mäter avståndet från flera olika satelliter för att bestämma en position på jorden. Inalles bygger GPS-systemet i dagens läge på 27 satelliter, 24 ordinarie och 3 i reserv, utplacerade på 6 olika omloppsbanor på cirka 22 000 kilometers höjd och med en omloppstid på 12 timmar. GPS var som sagt ursprungligen avsett exklusivt för militärt bruk, men efter att ett koreanskt passagerarplan sköts ned över Sovjetunionen 1983 efter att ha åkt vilse.
This crime against humanity must never be forgotten, here or throughout the world.
Beslutade USA:s president Ronald Reagan att göra GPS tillgängligt för civil användning. GPS-systemet är numera inte ensamt om sin uppgift. Vi har ju konkurrerande eller kompletterande system som europeiska Galileo, kinesiska Beidou och ryska GLONASS. Men GPS har hur som helst blivit samlingsnamnet för all satellitnavigering. Lite på samma sätt som termos är samlingsnamnet för alla värmeisolerande flaskor, trots att det ursprungligen var ett enskilt varumärke. Men hur funkar satellitnavigeringen då? Låt oss nörda in oss en aning här. GPS-systemet och de övriga navigationssatelliterna skickar kontinuerligt ut 3 olika sorters information. Exakt tid, satellitens position vid varje given tidpunkt och dess, inom citat, identitet, alltså vilken satellit det är som sänder. Tidsangivelsen som GPS-satelliten skickar ut måste vara extremt exakt, eftersom den minsta lilla avvikelse kan orsaka stora fel i positionsbestämningen. Radiosignalerna från satelliterna färdas alltså med ljusets hastighet, vilket innebär att ett tidsfel på till exempel 1 miljondels sekund får avståndsmätningen att kasta med nästan 300 meter. Dagens civila GPS ger i bästa fall en noggrannhet på någon enstaka meter. Så kallad differentiell GPS eller DGPS, där man kombinerar GPS-signalen med signaler från markstationer, förbättrar noggrannheten till så lite som 30 centimeter. Den amerikanska militären har tillgång till GPS som kan ta ned noggrannheten till några centimeter under ideala förhållanden. Men för att nå den här sortens precision eller ens på några meter när krävs hur som helst att de 4 atomklockorna på varje GPS-satellit har en noggrannhet på några miljarddelar av en sekund. Trots den här precisionen måste klockorna regelbundet synkroniseras med markbaserade klockor för att korrigera små avvikelser. Och avståndsmätningen fungerar med andra ord genom att mäta tidsfördröjningen i varje satellits individuella signal. Alltså hur länge det tar för signalen att nå GPS-mottagaren i din telefon till exempel. För att bestämma din position krävs signaler från minst 4 satelliter, men oftast handlar det om 20 satelliter eller fler. Satellitens position måste som sagt också vara känd för att systemet ska fungera korrekt. Det här uppnås genom att satelliten beräknar sin position i sin omloppsbana och dessutom kalibreras positionen dagligen från markstationer. Allt det här resulterar i ett redskap som är så praktiskt att en hel värld mer eller mindre har gjort sig totalt beroende av det. Förutom de militära tillämpningarna och navigatorn i din telefon är tillämpningarna för många för att räknas upp här. Men för att nu nämna några, jordbruket använder numera satellitnavigering för precision inom allt från sådd till bevattning och körd, vilket gör det möjligt för bönder att maximera avkastningen och minimera bränsleåtgången. Transportsektorn och logistiken använder GPS till att spåra och hantera sina fordonsflottor över stora områden, vilket gör den moderna världshandeln och den globala ekonomin möjlig. Ja, apropå ekonomin, finansmarknaden är också beroende av GPS eftersom varje transaktion kräver en exakt tidsstämpel, vilket GPS-systemet levererar. Inom vetenskapen används satellitnavigering till exempel för att spåra djurliv, mäta jordens rörelser och förstå klimatförändringar. Men GPS används naturligtvis också för otaliga fritidsaktiviteter i stil med vandring, geocaching, segling och för att märka ut det där perfekta kantarellstället. Naturligtvis bara för dig själv. Ja, och numera hänger ju allt fler en liten GPS-mottagare på sin hund eller katt för att hålla koll på sin lilla älskling. Allt det här gör ju det uppenbart, som sagt, att världen är sällsynt sårbar för störningar i nämnda system. Både för naturliga störningar i form av solstormar som kan slå ut satelliterna. Vi lever alltså i solflex maximum just nu, så risken är faktiskt extra hög just kring den här tiden. Men i allt större grad är systemet också känsligt för fientliga handlingar från den ena eller andra fientligt inställda parten. Och det här för oss till nuläget. I Östersjöregionen har framförallt Ryssland idkat diverse former av GPS-störning, inte minst under NATOs militärövningar eller i närheten av strategiska områden som Kaliningrad. Men också civila resenärer har känt av de här störningarna i form av inställda flyg, inte minst nära Finlands östgräns. Och den här sortens störningar har alltså ökat markant nu det här gångna året.
Via den öppna sajten GPS Jam ser man att tiotusentals kvadratkilometer påverkades av en stark störningssignal på juldagen och julannandagen.
Ja, vi som sysslar med segling har också haft allt svårare att lita på våra GPS-baserade kartplottrar de senaste somrarna, åtminstone här på Finska viken. Det här är en utmärkt orsak till att inte låta förmågan att navigera med papperskarta och kompass förfalla. Metoderna som brukas till att störa satellitnavigeringen är faktiskt påfallande lika dem som redan britterna använde för att störa de tyska bombplanens radionavigering. Den vanligaste metoden, jamming, går ut på störsändare. Alltså man sänder ut starka radiosignaler på samma frekvenser som GPS använder, vilket inom citat dränker de legitima GPS-signalerna så att våra mottagare inte kan snappa upp dem. Det här kan i princip göras med relativt enkel och billig utrustning. En lite mer avancerad metod som ryssarna också använder är så kallad spoofing. Det här går ut på att skapa falska GPS-signaler som liknar de äkta signalerna, men som innehåller felaktig information. En mottagare som tar emot spoofade signaler kan därför placera dig helt fel på kartan eller ge dig fel tidsangivelse. Eftersom många GPS-mottagare är uppkopplade på webben, till exempel de i våra telefoner, kan de vara sårbara för störningar i form av cyberattacker. En angripare kan till exempel försöka hacka sig in i din telefons programvara och manipulera den så att den ger felaktiga resultat. Ett sätt att gardera sig mot störningar är att kombinera signalerna från flera olika satellitsystem för sin navigering. No, fast det funkar ju inte alltid. Rysslands störnings- och spoofing-aktiviteter i Östersjöregionen har främst inriktat sig på GPS, men de kan också påverka andra satellitnavigeringssystem som Galileo och Beidou och, ironiskt nog, deras eget GLONASS. Det här är åtminstone tills vidare något som sätter upp vissa gränser för hur mycket ryssarna kan bråka. De kan visserligen försöka minimera störningar i sitt eget GLONASS-system samtidigt som de fokuserar på GPS, men de två systemens signaler överlappar så pass mycket varandra att det kan drabba dem själva, särskilt i civila sammanhang. Och så finns det ju förstås olika sätt att göra GPS-mottagare mera motståndskraftiga mot jamming och spoofing, inklusive användning av smarta adaptiva antenner som kan identifiera och ignorera störande signaler. Eller kryptering av GPS-signaler för att göra det svårare att skapa övertygande spoofade signaler. Framförallt militären kör med den här metoden. Allt det här ingår i en ständigt pågående katt- och råttalek där nya former av störning alltid följs av effektivare motåtgärder, vilket leder till ännu effektivare störning, etc. etc. Det är en modern variant av den elektroniska kapprustning som ägde rum redan under andra världskriget i samband med den redan nämnda Battle of the Beams. Sen finns ju alltid möjligheten att ta till äldre metoder om det riktigt kniper. Det gamla radionavigeringssystemet LORAN-C stängdes ned 2010, men på senare tider har USA och några andra länder övervägt att återinföra och uppgradera systemet som ett säkerhetsnät just ifall att GPS-systemet kollapsar, till exempel på grund av sabotage. Det nya systemet, känt som E-LORAN, kunde erbjuda ett robust och tillförlitligt alternativt navigationssystem som inte är lika sårbart för störningar som GPS. E-LORAN-signaler är mycket starkare än GPS-signaler och kan därför vara svårare att störa. Dessutom, eftersom systemet är markbaserat, är det inte sårbart för hot som riktas mot satelliter. Trots de här fördelarna har utvecklingen av E-LORAN gått långsamt, främst på grund av höga kostnader och politiska hinder. Och det skulle hur som helst vara tänkt som en plan B, som ett komplement till GPS, inte som en ersättare. Min personliga plan B då jag seglar, till och med ofta min plan A, det hederliga gamla sjökortet av papper och en bastant kompass till på köpet. Så länge man har dem och kan använda dem så är man inte ute på sjufamnars vatten, hur mycket någon fientligt inställd aktör än bråkar. Och Om de nu bara kunde ta tillbaka telefonkatalogens karta också, så skulle vi ha vårt rätt långt på det torra. Och det var allt från Kvanthopp för den här gången. Ett nytt avsnitt bjuder vi som vanligt på nästa lördag. Du hittar det på Yle Arenan. Markus Rosenlund tackar nu för sällskapet. Ha det gott, hej så länge!